Det är måndagen den 20 mars. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Idag ska vi prata plastpåsar. Och som inte det vore roligt nog ska vi prata om skatt på just plastpåsar. Det har vi ju haft i några år, vilket har fått ganska stor uppmärksamhet. Det var en del i januariöverenskommelsen, ifall ni minns det, förra mandatperioden. Och det infördes, till skillnad från en del annat, samma överenskommelse i ganska snabb takt och blev verklighet i maj 2020. Har alltså snart funnits i 3 år. 3 kronor styck är skatten på stora påsar och 30 öre för de små. 600 miljoner kronor beräknas detta föra in till statskassan i form av intäkter då 2023. Och jag misstänker att jag står för en otroligt stor del av de där 600 miljonerna. Varför har vi då en sån här skatt? Vad är det för nytta med den i den mån det är det? Finns det några eventuella skador med den? Och hur har den påverkat plastförbrukningen i stort? Och ska vi behålla den? För det är inte givet. Det finns ju de som tycker att vi inte ska det. Det är det vi skulle prata om idag. Och med mig för att göra det har jag 3 gäster. Åsa Stenmark, materialflödesexpert på Naturvårdsverket och ansvarig för Sveriges nationella plastsamordning. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Runar Brändlund, professor emeritus i nationalekonomi vid Umeå universitet. Välkommen du också, Runar.
Tackar så mycket.
Och Sofia Höglund som förra året skrev en rapport som heter En utvärdering av punktskatten på plastbärkassar. För en tankesmedja som heter Environment and Public Health Institute. Välkommen du också, Sofia.
Tack snälla.
Jag tänkte börja med dig, Åsa. Du får ge oss bakgrunden här. Hur kommer det sig att vi har en skatt på plastpåsar? Vad är tanken med den?
Bakgrunden är ju att vi har en EU-lagstiftning som säger att vi ska minska mängden plastpåsar som vi använder. Alla länder ska göra det. Ner till 40 stycken per person och år. Den som tänker lite längre tillbaka i tiden vet att det här direktivet är ganska gammalt. Och man började genom att införa informationskrav. Så att ni, alla som lyssnar har ju säkert sett i butiken att det står en liten lapp med den här, tänk på miljön, välj, försök att inte ta någon påse och sådär. Och väldigt många butiker började också fråga om man behöver en påse eller inte och sådär. Alltså när vi pratar all form av handel, för det här gäller ju alla former av påsar, inte bara de du bär hem dina matvaror i utan alla plastpåsar. Men det är liksom bakgrunden, det här minskningskravet som finns från EU-kommissionen på oss. Och anledningen till att det finns ett minskningskrav är ju för att man ser att påsar hamnar på fel ställen, det vill säga ut i naturen och bidrar till nedskräpningen. Så det var en av de första åtgärderna som EU gjorde för att minska nedskräpningen av plast.
Vi ska alltså använda mindre plastpåsar. Vägen dit, sa EU-direktivet någonting om det? Eller fick man välja ifall man vill använda morot eller piska eller hur man skulle göra?
Precis. Där lämnar EU helt fritt till medlemsstaterna. Så vi har ju sett, det finns alla olika varianter. Det finns de som har förbud. Det finns de som har avgifter och det finns de som jobbar med eller skatter som vi är, eller det finns de som har informationskrav eller liknande. Så det har man tacklat på väldigt olika sätt. Och Sverige har ju valt 2 vägar kan man ju säga. Först är lite mjukare och sen det är lite tuffare.
Så är det. Och det, den väg man väljer, det är ett politiskt beslut? Eller?
Ja, som väldigt mycket som styr såna här saker så är det ju politiska beslut.
Just det. Och hur har då konsumtionen av plastpåsar förändrats under de här knappa 3 åren? Hur ser de konkreta siffrorna ut?
Det har minskat stadigt. Och i den senaste mätningen för förra året, nu har vi inte, alltså, vi har siffror för 2021, vi har inte siffror för 2022 än. Men då såg vi ju en minskning, så vi är ju nere på 14 påsar per person. Det är ju fantastiskt bra, men jämfört med målet är 40. Så det har ju verkligen bidragit. Men jag kan väl redan nu lyfta att vi kanske funderar om det finns andra anledningar till den här minskningen också. Vi har till exempel ändrat våra köpbeteenden under corona och så vidare. Mer hembeställningar genererar mer papperspåsar och mindre plastpåsar också. Så att det kanske finns andra sådana orsaker. Och det återstår väl lite grann, så det ska bli väldigt spännande att se om vi håller oss kvar nu för 2022 på den låga nivån eller om det kommer vända uppåt lite grann igen.
Och när får vi siffror för 2022? Vet vi det ungefär?
Det ska komma här under våren. Jag har inte exakt koll på när, men det brukar publiceras under våren.
Okej. Och när skatten infördes då 2020, satte man någon målsättning då eller någon liksom trappa som man hoppades uppnå? Eller körde man bara på och tyckte att nu ska det minska?
Ja, målsättningen var ju att nå EUs mål på 40. Innan skatten infördes så låg vi över. Det minns jag inte exakt, men det var någonstans 50-60 tror jag. Och innan vi ens började med åtgärder så låg vi ännu högre. Så att vi ser ju att både de mjuka åtgärderna och den här skatten har haft effekt. Det kan vi ganska tydligt säga.
Skatten lyckades så det sjöng om, det låter som.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Runar, du har ju varit kritisk mot den här skatten när den infördes. Är du fortfarande det, och i så fall varför?
Ja, jag är fortfarande kritisk av samma skäl som jag har varit tidigare då den infördes. Och det är ju två skäl. För det första vill jag kommentera det här EU-kravet. Det gäller ju faktiskt bara om man inte tillhandahåller kassar gratis. Men nu är det ju så att handeln, de tar ju betalt för de här kassarna, har gjort hela tiden. Va? Så att det här EU-kravet, det kan man verkligen ifrågasätta om man behöver vi tar ytterligare åtgärder så att säga för det. Men jag är kritisk i grunden av två skäl. För det första att det är extremt oklart vad det är för miljöproblem man vill komma åt med den här plastskatten. Det är det första. Liksom. Det blir nästan omöjligt att utvärdera den. Och i den utvärderingen som är gjord då, som vi kanske får höra mer om då, så är ju kvantiteten kassar man tittar på, inte miljöeffekten så att säga. Och det andra skälet som hänger ihop i och för sig med det första, det är ju det att det är bara en viss typ av flaskkassar som beskattas. Och det visar ju den här utvärderingen också som var beställd av Naturvårdsverket då, att vad som har hänt, som förväntat att kvantiteten beskattade plastpåsar då har ju minskat kraftigt. Och det är precis vad man kan förvänta sig när priset har gått upp till 7 kronor va. Mm. Förutom du då som verkar konsumera dem fortfarande.
Jag är för dum för att förstå sådana där incitament. Ja, ja.
Men vad som har skett och precis också vad man kan förvänta sig, det är det att vi har köpt mer papperspåsar. De har ökat med ungefär 100% i försäljning av papperspåsar. Men kanske framförallt de här engångspåsar, alltså de här rullpåsar som till stor del är importerad och gjort till stor del av fossilbaserat material. Va? I motsats till de här ICA och konsumkassarna som jag kallar. Okay. Så att, jag menar på att av de skälen, det vill säga vad är miljöproblemet man vill komma åt med skatten? Det är huvudskälet. Och jag tror det är jättefarligt att klä olika skatter i miljökostymen om inte man har på fötterna och vad är det för miljöproblem man vill komma åt.
Vad tänker du Åsa? Prickar Runa rätt här med sin kritik när han säger att de svenska plastpåsarna kanske inte är så stort. De hamnar kanske inte i naturen. Vi vet ju att de orsakar så stor skada. Alltså, vad finns att säga om det? Om vi tar den punkten först.
Absolut. Vi ser väl att det finns påsar i våra nedskräpningsmätningar, men kanske inte att det är ett lika stort problem som i resten av EU. Det här är väl en effekt av att vara med i Europeiska unionen, tänker jag. Att man kan få lagstiftning som kanske inte är, eller ett krav eller ett mål som inte är kanske superrelevant för ens eget land. Tänk på det här med miljöeffekten som Runa är inne på. Det är ju också rätt. Det här är ju en ganska liten plastström. Det är som vi kanske byter mot något annat. Är det bättre eller sämre? Men och det är absolut diskuterbart, men jag tycker det är viktigt att hålla i huvudet då att skatten är inte tänkt att vara, eller minskningskravet ska jag säga från början. Det är inte tänkt att vara, det är inget resurseffektivitetskrav eller materialeffektivitetskrav eller någonting sånt. Det handlar endast om att det politiskt på EU-nivå då är bestämt att vi ska minska mängden påsar. Så det är så, och det kan man ju tycka hur idiotiskt som helst, men det är ju liksom det vi har att förhålla oss till som
lagstiftare. Det är klart.
Ja, men så är det ju inte riktigt, utan det är ju sant att man hänvisar till det här EU-kravet. Man hänvisar också då i någon promemoria då att det här motiveras också för att minska mikroplaster i mängden mikroplaster i natur och hav. Va? Så att det finns ju inte bara det EU-kravet som ligger i botten, så att säga. Motivering. Mm.
Får jag bara fråga Åsa, det här andra som Runa tar upp med att man köper påse på rulle, de behöver inte beskattas. Nej. De beskattas inte på samma sätt. Och för att de inte... Ingen skräpar ner med rullpåsar, eller hur är tanken där?
Ja, det är väl så som är tanken, och så som man har, att det är påsar som liksom kommer med en annan vara på ett annat sätt. Det kan man också tycka är konstigt. Att det är så, men så är det. Det finns inget minskningskrav på sådana. Vi kan köpa hur många rullpåsar som helst. Jag säger inte att det inte finns hål i den här lagstiftningen. Det är bara så som den ser ut. Men en liten korrigering vill jag ändå göra. Man ser ju fler och fler av de här påsarna att de inte är importerad fossilplast, utan att de faktiskt bör tillverkas av återvunnen plast. Att den svenska plastpåsindustrin som ställdes väl inför en viss kris, minst sagt, när man fick sluta, eller liksom efterfrågan dök ju, har ju på deras återvunnen råvara påsar som absolut ska premiera återvunnen råvara. Men där vet jag ju att de har ställt om nu i stor utsträckning, och nu finns det gott om svensk återvunnen råvaruplastrullpåsar att köpa.
Mm. Jag har faktiskt en polare som faktiskt tror det eller ej är plastpåsefabrikant, och det är ingen dans på rosor, kan jag berätta. Jag tänkte släppa in Sofia här. Nu har de andra fått prata så mycket. Du har ju gjort en utvärdering kring det här. Kan du berätta vad var bakgrunden till det, och vad kom du fram till?
Ja, nej men bakgrunden till det var väl egentligen att vi var intresserade av att titta på vad effekterna av den här skatten har varit utifrån egentligen de argument som presenterades för att den skulle införas. Och skälet till att det är viktigt att titta på är att jag tror det är väldigt viktigt när man inför skatter med miljön som argument, så är det också oerhört viktigt att de har avsedd effekt. För annars riskerar vi att verkligen urholka förtroendet för miljö- och klimatpolitiken på sikt, och då kommer vi få väldigt svårt att genomföra mycket annat som vi behöver. Så det var väl någonstans bakgrunden till alltihop. Det som jag kunde konstatera, och som jag tycker den här tidigare diskussionen illustrerar, är att argumenten för skatten har varierat, och jag tror också det är därför som det ofta blir lite otydligt i diskussionen huruvida den har varit lyckad eller inte, för det beror ju helt på utifrån vad man mäter och vad man tänkte sig att målet med den var. Men jag försökte titta på skatten kanske framför allt ur ett miljö- och klimatperspektiv, och som vi redan har varit inne på så har vi ju sett att den har fört med sig ett tydligt skifte i konsumtionen, där människor köper färre av de påsar som är belagd med skatt, men då istället också fler substitut, pappersbärkassar och avfallspåsar. Och jag menar att det här inte nödvändigtvis har en positiv påverkan på miljön och klimatet. Och jag har inte hittat underlag som styrker att det skulle ha det. Och jag tycker därför att det inte heller kan beskrivas som en miljöskatt. För en miljöskatt utan miljönytta är bara en skatt, och det är så den bör beskrivas. Och det jag också lyfter i rapporten är att det här skulle vara effekterna av skatterna, alltså att vi ser ett skifte. Det var väldigt väntat, och jag kan därför tycka att det är lite anmärkningsvärt att politiker som var med och fattade beslut om och stod bakom den här skatten från till exempel Liberalerna nu ändrar sig med hänvisning till det utfall som vi har sett, nämligen att människor förändrar sin konsumtion och konsumerar mer av sånt som inte nödvändigtvis är bättre. För det här var väldigt väntat och det lyftes bland annat i en av de utredningar som Naturvårdsverket gjorde innan skatten infördes. Där lyfte man risken med att just precis det här skulle ske och Naturvårdsverket förordade därför inledningsvis ett mer generellt styrmedel som inte på samma sätt skulle bidra till att vi bara byter påse men inte nödvändigtvis löser några miljöproblem. Så jag tycker det är synd att man från politiskt håll inte tog fasta på den insikten som presenterades väldigt tidigt i beredningen av det här förslaget.
Nu har vi inga politiker här, men vi skickar det vidare till dem. Åsa, en fråga till dig. Jag tänker, det här är ju en fråga, precis som Sofia säger så finns det ju väldigt mycket delade meningar om det här. Det är inte helt lätt att begripa. Jag tycker ändå det på något sätt bör empiriskt kunna beskrivas. Om det är så att den här skatten är till för att stoppa nedskräpningen med plast, då borde man väl kunna räkna ut så här. Har den ökat eller minskat på grund av plastpåseförbudet? Finns det några sådana... För att, om vi liksom inte bara utgår från att konsumtionen har minskat, ja det är toppen utifrån liksom ett politiskt beslut, men om vi tittar ut i den riktiga världen, är det mindre plast där ute i naturen i Sverige på grund av den här skatten? Vet vi någonting om det?
Nej, då får jag väl ställa mig bakom det något kritiska då, att vi har ju inte tänkt att, eller liksom, gör vi svenska skräpmätningar så är inte plastpåsar det som är den vanligast förekommande produkten, utan det är ju takeaway-artiklar och sugrör och nu för tiden munskydd och handskar och sådana saker som snarare dyker upp där. Så att, återigen, det här är inte någon, det här liksom själva minskningsmålet och hänvisningen till att det är en nedskräpningsfråga är egentligen inte superrelevant ur ett svenskt perspektiv, utan vi har ju en tendens att tänka att nedskräpning inte är det viktigaste, vilket vi ibland också har helt fel i när vi tänker om vi skulle diskutera andra produkter. Men vi gör ju mycket hellre de här kopplingarna, jag jobbar med plastbrett, och generellt gör vi hellre den här resurskopplingsfrågan som både Runar och Sofia är inne på också. Att så här, det ska väl vara bra på totalen då, varför tar vi just den här lilla produkten? Så nej, vi har inga sådana mätningar. Det är också sjukt svårt att göra skräpmätningar som visar på någon sann verklighet. Det ska ju gudarna veta. Men vi kommer göra ett försök med det i år igen. Och har en bättre metod för det nu. Så där. Men påsar är inte det största problemet som vi har i nedskräpningen. Det kan jag väl säga.
Som gammal scout har jag varit uppe och rensat väldigt mycket och bara tagit upp, så det kanske inte skulle vara så mycket, mycket mer kostnad att tömma ut sopsäcken efteråt och sitta och räkna på
vad man gör.
Men okej, vi tar de sista påsarna man slänger i naturen, det är ju de här ICA och Konsumkassarna, för de är ju bra. Jag har dem till allt möjligt, liksom som gympapåse, som allt möjligt. Så att, däremot de här rullpåsarna, de är ju som ett sladder, va? Så de slänger man ju så att säga på en gång.
Men jag tänker att det också hänger ihop med att vi inte använder plastpåsar riktigt på det sättet kanske, att liksom vi har dem till våra sopor och vi har dem, ja, att man, och men intressant också i vår undersökning, ja, vi ser att papperspåsarna har ökat, vi ser att avfallsrullepåsarna har ökat, men vi ställde också frågor, vi gjorde en vad ska man säga, vad kallas det för, kvalitativ undersökning med enkät och frågor till folk som handlade, och då fick vi ju svar från väldigt många att man har ändrat och faktiskt inte tar någon påse eller har med sig påse eller stoppar i väskan eller massa sådana, och det tycker jag också man kan se när man själv går i butik. Nu vet vi att vi har en tendens att svara lite så här: jo, men jag är nog lite miljöbättre än vad jag faktiskt gör när man svarar på en sån här enkät. Men jag tycker om man även jag själv när jag går runt och är tillräckligt insnöad på det här, så att jag tänker på vad folk gör, så ser man ju en viss sån förändring. Så att jag tror som sagt också, som jag inledningsvis sa, att en del av det här skiftet vi ser att det säljs otroligt mycket mer papperspåsar, det har också att göra med att vi faktiskt köper mat på ett annat sätt, och det har vi inte kunnat visa på i den undersökningen som vi gjorde kring det här.
Okej, men om vi tar den här stora frågan om det finns nackdelar med det här, alltså helt enkelt bieffekter utifrån en materialsynpunkt, att vi börjar konsumera mer plast som så att säga inte är bra för miljön. Åsa, vet vi någonting om det? Har vi ersatt de fina svenska ICA-påsarna med asiatiska dåliga påsar? Har vi tillräckligt?
Nej, jag tycker inte riktigt att det argumentet håller, utan jag tänker att vi har ersatt med avfallspåsar. Avfallspåsar är, som Runar också säger, de är sladdigare, de är tunnare, alltså mindre material. Det är ju bra, det beror ju på vad man ska använda den till, men ska du bara ha dina sopor i den så kan det kanske duga. Initialt så såg vi att det förekom import, men som sagt den svenska industrin har också varit duktig och ställt om här, så att det nu finns påsar i återvunnen råvara och påsar producerade i Sverige. Så jag tänker att det var nog en övergång.
Men har vi skarpa siffror på det? Att det verkligen inte har ökat importen och förbrukningen av de här dåliga påsarna? Det kan vi ändå säga.
I vår undersökning så kollade vi ju inte exakt på var, liksom vilken avfallsrulle, påsrulle som kom varifrån. Det hade vi inte resurser till att göra, men utan det är mer, när jag pratar med branschen och uppfattar vad de säger, så säger de mer så att initialt så såg vi att vi fick importera för att det fanns ett behov som vi behövde fylla. Men nu har vi ställt om till den här produktionen, och det finns också produktion på andra sidan Östersjön, om det är Estland eller Lettland eller Litauen, som också täcker våra behov. Så att jag tror att vi kan nog, jag vågar nog säga att det inte är ett jättestort problem längre. Och då om man vill fortsätta köra argumentet dålig plast från Kina, så importerar vi, då kan man verkligen lyfta blicken och tänka på annat vi importerar därifrån som man skulle sluta med.
Ja, absolut, men i och med att det är just i plastpåsefrågan så blir det just
det. Jag kan inte låta bli.
Men bara, alltså,
Nu säger ju Åsa att ditt argument inte håller här riktigt, utan vi kör finplast från Sverige även fast vi köper på rulle.
Jag tror en del, stor del importeras, men vad då finplast, vad har vi då vunnit så att säga, att vi byter från ena plasten till den andra här utan att veta, som Sofia var inne på här, vad egentligen miljöeffekterna är av det här, va? Om man klär i det här, som jag säger, miljötermen då, i miljökostymen då, etiketten då, utan att vi vet överhuvudtaget vad miljöeffekten är. Vi byter från en plast till den andra. För jag har också noterat på affären senare år, kommer mer och mer att allt mer av produkter i grönsakshyllan och så vidare packas i plast redan från början, så att säga. Och den plasten är inte heller någon skatt på, liksom.
Nej, det är ett annat problem vi har.
Nej, det är kopplat till samma problem naturligtvis, för vi ska bära hem de här grejerna, va. De har i och för sig ställt ut då såna här papperspåsar man kan sätta paprikan i eller potatisen i och så vidare. Men jag kan inte se att vi har vunnit, eller ingen har då visat för mig i alla fall. Jag har inte sett någon undersökning som visar att vi har fått en miljöförbättring av den här skatten.
Men jag kan förstå inte hur det här kan vara så fruktansvärt diffust och oklart. Det här måste väl kunna gå och mätas empiriskt. Är det så att den totala plastkonsumtionen i Sverige, hur har den påverkat? Konsumtionen av bra respektive dålig plast, hur har den påverkats? Det måste man väl kunna gå ner och mäta på minsta gram. Finns inte sådana siffror? För vi ska väl inte behöva hänvisa till anekdoter vad vi ser i mataffärerna, tänker jag, Åsa. Vi måste ju veta det här. Eller gör vi inte det?
Jag har inte sett några sådana siffror, och jag såg inte heller några sådana siffror när jag skrev den här rapporten. Men det man ju kan konstatera att Naturvårdsverket, ni lyfter ju själva i också den här utredningen som jag tidigare pratade om, att importen ändå till den allra största delen sker från länder i Asien, och att bearbetningen i hög grad sker där. Så jag tror att, och det är klart att marknaden anpassar sig, men jag har svårt att se att jag skulle inte helt avfärda det argumentet redan nu, för det har ändå inte gått så lång tid, och Naturvårdsverket själva lyfter det som en befarad konsekvens av det här, att vi skulle se en ökad import och med det högre klimatkostnader.
Mm. Menar du den utredningen som vi gjorde innan plastpåseskatten, eller den utredningen?
Precis. Nej, den man gjorde innan.
Men Åsa, vad tänker du det jag sa? Jag lät lite frustrerad över det här att vi inte har klara fakta på bordet.
Nej, men det kan jag förstå. Måste vi sitta...
Jag skrotar plastpåseskatt. Är den bra för miljön så tycker jag den är bra. Är den dålig för miljön så tycker jag den är dålig. Så enkel är jag. Men då vill jag också ha siffror och kunna ta ställning. För nu sitter ju... Jag kan också gå på ICA och titta på att du tar en plastpåse och du tar en papperspåse och det äpplet är i plast. Och det är inte... Men jag menar, det kan inte jag dra några slutsatser ifrån. För det är bara... Förstår vad jag menar? Varför har vi skarpa siffror?
Det vi kunde få fram med hjälp av siffror från svensk dagligvaruhandel, det var ju vad de har sålt i. Men bara det var ju faktiskt inte helt lätt. Det är ganska ofta som man tror att det är lätt att få data, och de borde ha och så vidare, men det var ganska svårt att få data, vill jag bara säga. Men det vi ser är ju det vi presenterar, inte i den rapporten som Sofia hänvisar till, utan vi har gjort en ny som heter utvärdering av plastpåseskatten då, som vi gjorde förra året var det väl, förra kanske var det lagt. Och där ser vi ju, plastpåsarna, de vi mäter och ska minska, de minskar. Det vet vi liksom redan från vår statistik som vi samlar in. De siffrorna de är ganska bra. Sen har vi siffror på hur mycket avfallspåsar som säljs, lite skakigare. Och sen har vi siffror på hur mycket papperspåsar som säljs, också lite skakigare. Men jag tänker att sen är det också så att det finns hur många livscykelanalyser som helst gjorda på olika typer av påsar och vilken påse man ska välja, och alla upptänkliga påsar diskuteras, och man kan tycka hur mycket som helst om det. Men det vi ser, om jag ska sammanfatta dem, så är det ju att beroende på vilken miljöpåverkanskategori du tycker är viktigast, alltså vad är viktigast för dig? Är det klimatfrågan, är det biologisk mångfald, är det nedskräpning? Då kan du hitta en påse som passar, och det kan vara plast, papper eller textil eller något annat material också för all del. Så de är så otroligt jämna. Just påsen är liksom, materialvalet är ur miljösynpunkt, om man tar på, liksom, försöker göra någon slags total av det, ganska ointressant, eller liksom, det blir för jämnt. Så därför handlar om vi ska prata om miljöeffektivitet och resurseffektivitet, då skulle vi ha en skatt på alla påsar i sånt fall, eller på alla material i sånt fall, så att vi verkligen minskade vår materialanvändning. Men liksom, det är inte det som plastpåseskatten från början handlar om, utan den handlar ju om det där minskningskravet. Så att, liksom, det gäller att hålla isär alla de där grejerna när man liksom försöker ge sig på den här diskussionen. Och det är också därför som det blir så himla rörigt.
Ja, det är sjukt rörigt. Alltså, jag trodde vi nu skulle få, men det fick vi inte alls det. Sofia, vad vill du säga?
Nej, men jag vill egentligen bara understryka det Åsa säger. Alltså, alla bärkassar och alla påsar har sina för- och nackdelar ur ett miljö- och klimathänseende. Eller beroende på vad man tittar på. Och det är just därför sån här typ av lagstiftning som skapar en sån slagsida åt ett håll blir problematisk ur ett miljöhänseende. För då får vi en väldigt stor påverkan när vi tittar på vissa faktorer, men en mycket mindre på andra, istället för att skapa styrmedel där vi optimerar hur vi använder, vilka kassar vi använder och när vi använder dem. Så jag vill egentligen bara understryka det Åsa sa.
Okej, vi släpper in Runar igen. Vad tänker du om det senaste som har sagt?
Jo, men jag tänker lite som Sofia är inne på här också. Du sa att det är rörigt. Jag tycker inte det är rörigt, för det är bara, den är bara dålig, va, liksom. För att det är liksom, här inför man en miljöskatt som man inte vet egentligen vad som beskattas, va. Och då blir det inte rätt, va. Då kan vi lika gärna införa någon skatt på något annat och kalla det för miljöskatt. Så att på det sättet är det inte rörigt. Jag tycker bara den är dålig helt enkelt av de skälen, va? Och Sofia har redan varit inne på dem och jag också, va?
Men det är intressant, för att ta den till Åsa, om det här är en miljöskatt som ändå får väldigt stor uppmärksamhet, vars motiv och utfall ändå är lite oklart, det är mycket å ena sidan och andra sidan. Borde inte miljöskatter generellt vara liksom pang, här visar vi verkligen med skatt att vi gör nytta. Vi fick bort det där eländet som alla är överens om är dåligt, exempelvis skatt på koldioxid, det höjer, eller skatt på bensin är bra för att då kör vi mindre fossil. Alltså, förstår du vad jag menar? Borde inte miljöskatter vara sådana? Finns det en poäng i det?
Det finns absolut en poäng i det, och det finns ju en väldigt viktig poäng i att du ska liksom styra det du vill förändra och så vidare och det finns också en poäng i att en statskassa ska aldrig lita på någon miljöskatt, för den är ju till för att ta bort ett beteende som vi inte vill ha. Alltså ska du inte vilja ha kvar den där skatten egentligen. Så det finns ju en massa sådana liksom ekonomiska argument, eller vad man ska säga, som säkert Runa kan mycket bättre än jag. Men jag tänker att återigen, tar man det fulla miljöperspektivet på den här skatten, då är det tveksamt att kalla det miljöskatt, för att den styr snett, den styr bara mot ett material. Det som det är, men lägger man in huvudaspekten minska mängden plastpåsar för att vi ska minska dem i nedskräpningssammanhang och sätta på sig EU-glasögon, då är ändå nedskräpning också en typ av miljöfråga som sagt, vi tycker inte den är den viktigaste i Sverige, ser vi när vi liksom pratar om sånt här, men det är ändå också en miljöfråga. Så att, den ligger väl där på gränsen och skattar liksom skvalpar, vad man kallar det kanske mindre intressant, men absolut att det är, den är till för någonting, men den ger kanske en annan bild, vilket ja, absolut, det är olyckligt.
Jag tänkte en analogi då, liksom, det är ungefär som om man skulle, det här med nedskräpningen i världshaven och så vidare. Det är ungefär som att man skulle beskatta ljudbuller i säg Dikanäs eller Sorsele eller där det inte är något ljud, för att man störs av ljud på Hornsgatan i Stockholm. Va, liksom. Det hjälper inte dem på Hornsgatan i Stockholm om vi slutar bullra i Norrland, så att säga. Va. Det är ungefär samma sak här. Här försöker vi beskatta någonting som vi inte kan påverka, så att säga.
Fast å andra sidan har vi inte samma bullernormer i hela landet när det gäller exempelvis hur vi bygger lägenheter och sådär, så det kanske finns en poäng i att man ändå har ett gemensamt regelverk. Ja. Men får jag fråga dig en annan sak, Runar, ur ett nationalekonomiskt perspektiv, skatter som inte är så här oklara, eller framstår för många som oklara, och så, alltså vilken skada kan en dålig skatt göra? Kan du säga någonting om det?
Ja, om vi tar om miljöskatter till exempel, som Sofia var inne på också, det är ju det att det är risk att det gröper ut förtroendet för miljöpolitiken i allmänhet. För jag är en verklig tillskyndare, har varit hela mitt yrkesverksamma liv då, som inom det akademiska området, tillskyndare för miljöskatter, för att de är bra, de är effektiva och bra, men då måste de utformas på rätt sätt och man måste utvärdera både före och efter hur de fungerar och så. Och det gäller ju egentligen all politik, skulle jag vilja påstå, och alla skatter, att man kan motivera dem på ett sätt, att folk förstår varför man inför en skatt. Ja, vissa skatter inför vi för att fördela inkomster mellan olika människor i grupper i samhället. Andra skatter inför vi för att styra då, i miljö, alkoholskatter och så vidare. Men det måste ju vara tydligt och klart vad det är man vill göra med skatten. Annars tror jag det gröper ut, man förlorar förtroendet för politiken i allmänhet, så att säga.
Mm. Jag vill ta och summera ihop det här. Om skatten nu skulle avskaffas, vilket det har funnits vissa politiska tecken på, inte minst från de partier som styr landet idag, vad skulle det få för konsekvenser, Sofia? Vi börjar med dig.
Ja, nej men först och främst så tror jag, som jag redan har varit inne på, att det hade stärkt förtroendet för miljöpolitiken. För det hade skickat en signal om att man tycker att miljöproblemen är lite för viktiga att lösa för att införa symbolåtgärder enbart. Så det tror jag tror att det hade varit bra för människors förtroende för miljö- och klimatpolitiken. Och bara lite kopplat också till det här minskningskravet från EU som vi har pratat om. För det skulle ju möjligtvis kunna vara det då som man funderar på, om det kan vara i fara att vi inte uppnår. Men där ska man ju också komma ihåg att styra mot de här kvantitativa minskningsmålen var bara ett alternativ till hur det här direktivet skulle uppnås. Man hade också kunnat välja vägen att enbart säkerställa att plastbärkassar inte tillhandahålls kostnadsfritt. För det fanns också som en alternativåtgärd istället för det här kvantitativa minskningsmålet. Så jag är av det skälet, och jag tycker att man borde ha valt den andra åtgärden istället. Så jag tycker inte man ska vara så orolig för det heller.
Jag vill berätta, ni vet de här i utlandet där man får gratis plastpåsar i affärerna, de är ju oftast fruktansvärt dåliga, tycker jag. Åsa, vad säger du då? Om skatten avskaffas då, om politikerna ändrar sig, vad skulle det få för konsekvenser?
Jag tror att, jag vill hoppas att vi har liksom fått tillräckligt mycket omställning av beteenden för att vi ska klara minskningsmålet, för nu är det ju det vi har, och om man läser nya förpackningsförordningen så kommer det ju, där kommer det vara mer tydligt inskrivet förslaget till den att det faktiskt ska vara minskningsmål som gäller och inte bara att man ska inte tillhandahålla dem gratis. Så jag tänker att det är nog vägen liksom som EU kommer ta. Men som sagt, jag tänker vi redan nere på, vi är nere på 14, det kommer väl inte gå upp till 50 kanske för att vi avskaffar skatten.
Nej.
Ja, det tror jag inte.
Runa, du har slutligen en avskaffad skatt, vad skulle det innebära?
Ja, men det, jag tror ju också att det skulle innebära att i alla fall inte minska förtroendet för miljöpolitiken i stort, utan snarare tvärtom. Men sen tror jag också att vi skulle kanske få en viss substitution tillbaka. Och hur stor den blir, jag menar, som Åsa säger, så kanske vi ändrar våra beteenden och sova. Så att det är inte säkert vi... Förmodligen är inte säkert vi hamnar tillbaka i samma situation som innan, va? Innan skatten, men en viss substitution tillbaka skulle vi få, tror jag. Och så får vi ju mindre intäkter i statskassan, och vi har inte pratat om det så mycket, men det kan ju vara ett väldigt tungt skäl för politikerna att behålla den här skatten. För den nuvarande regeringen, de partierna lovade i valrörelsen att man skulle avskaffa den, men det gjorde man inte. Och min misstanke är att de här 600 miljonerna, eller vad du sa, de kom väl till pass till annat, så att säga, för stat.
Man ska akta sig och ge politiker nya skattebaser, för det kommer att användas.
Exakt, det är enkelt att införa skatter, va? Men det är svårt att ta bort dem.
Men det var ju faktiskt så att första året det här infördes, jag tror man beräknar med att man får in 2,1 miljarder, om det nu är nere på 600 miljoner så är det ju en betydligt mindre intäkt än vad politikerna tänkte sig. Så vi kanske har varit mer, priselastigheten här kanske har varit större än man förväntade sig. Alltså vi reagerade snabbare än politikerna trodde, rent av.
Ja, jag vill säga att de hade inte tänkt igenom kanske riktigt att det var så enkelt att substituera till andra påsar. Det tror jag är huvudskäl, som inte är beskattat.
Hörrni, stort tack för det här. Jag hoppas att, jag tyckte det var oklart, men ni som lyssnar kanske tyckte det var glasklart och fick en uppfattning nu hur ni ska göra med plastpåsar och annat i framtiden. Stort tack Åsa Stenmark, Runar Brännlund och Sofia Höglund för att ni kom och pratade plastpåseskatt med mig idag. Tack så mycket.
Tack och hej.
Tack.
Och tack också till er som har lyssnat på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på vad det vi ska ta upp i framtiden. Då råder jag mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs igen snart.